Nazi-Tyskland, sidan 89. Adolf Hitler utsågs helt lagligt den 30 januari 1933 till Tysklands rikskansler i en koalitionsregering bestående av ett konservativt parti och nazistpartiet. De konservativa trodde att de härigenom skulle kunna styra och påverka Hitler, men de bedrog sig. Vad ville då nazisterna och vilka var det som röstade på dem? Tyskland blev en demokrati för första gången 1919. Men långt ifrån alla tyskar uppskattade detta. Hyperinflationen 1923 och den rekordhöga arbetslösheten drabbade både medelklassen och arbetarna. Dessutom kände många tyskar att de blivit orättvist behandlade i Versaillesfreden, vilket ökade missnöjet och gjorde att dolkstötslegenden, sidan 77, spreds. Många tyskar trodde helt enkelt på Adolf Hitler, bara han kom till makten skulle allt bli bra igen. Bildtexten nere till höger. Adolf Hitler på besök i den nordbayerska staden Nürnberg 1927. I Nürnberg höll nazisterna varje år sina partidagar som utformades som enorma propagandafester. Vilket program hade då nazisterna, NSDAP? Den extrema nationalismen. Den egna nationen hyllades framför allt. Honnörsorden, Tyskland, hembygd, folk och ras, blod och jord, upprepades ständigt. Revansch för Versailles blev också en del av den nationalistiska propagandan. Sidan 90. Föraktet för demokratin. Nazismen var antidemokratisk. Endast ett parti var tillåtet och riksdagen förlorade helt sin makt. Den starkares uppgift är att härska, skrev Hitler i Min Kamp. Ytterst skulle makten koncentreras till ledaren, Führern. Antisemitismen. Nazisterna uppfattade judar som ett hot och hatade dem. Nazisterna gör Tyskland till en diktatur, sidan 90. Bara några dagar efter det att Hitler blivit rikskansler förmådde han president Hindenburg att upplösa riksdagen och utlysa nyval. På kvällen den 27 februari, en vecka före riksdagsvalet, brann riksdagshuset i Berlin. Redan samma natt anklagade Hitler kommunisterna för att ha anlagt branden och över 4000 kommunister häktades enligt listor som hade gjorts upp i förväg. Dagen efter riksdagshusbranden utfärdades undantagstillstånd i Tyskland, vilket satte Weimarrepublikens lagar ur spel. Undantagstillståndet gällde sedan under de 12 år nazisterna satt vid makten i Tyskland. Eftersom det hade funnits två större tyska riken tidigare under historiens gång använde nazisterna länge uttrycket Tredje riket som beteckning på det nya Tyskland. Det hårt styrda riksdagsvalet i mars 1933 gav nazisterna en knapp majoritet. Snart upplöstes alla politiska partier utom nazistpartiet. Många politiker och fackföreningsledare fängslades och fördes till de koncentrationsläger som höll på att byggas. Tidningarna, radion och filmen likriktades och kontrollerades noga med propagandaminister Josef Goebbels som ansvarig. Alla tyskar kunde köpa en radio billigt som bara sände tyska radiostationer. Den 10 maj flammade bokbål i flera universitetsstäder. Studenter tog sig in på biblioteken men också hem till professorerna och plockade ut böcker av judiska och kommunistiska författare och brände dem offentligt. Också pacifistiska författare, de som förespråkade fred till varje pris, drabbades. Bland annat brändes Erich Maria Remarques roman På västfronten intet nytt, som beskrev första världskrigets helvete i skyttegravarna. Bildtexten till vänster. Några nazistiska brunskjortor tvingar två äldre judar i Wien att skrubba gatan med tandborstar, allt medan en stor mängd vinare tittar på. Bildtexten kunde sluta här, men den här bilden har ett lyckligt slut. 15-åriga Gitta kommer förbi och känner igen en av gatsoparna. Det var den läkare som hade botat henne från tuberkulos när hon var 4 år. Högljutt talar hon om för nazisterna hur illa de beter sig. Och efter någon minut har både nazister och folkförsamling skingrat sig. Gitta vägrade att bara vara en passiv åskådare. Hon tog ställning mot ondskan. Sidan 91. Jag läser i den grå rutan. Att vara med och slå för att inte höra till dem som själva blev slagna. Hur kunde det här hända att det demokratiska Tyskland på några månader förvandlades till den värsta diktatur? En av dem som var med, juristen och författaren Sebastian Hafner, född 1907, berättade 1939 hur det hade gått till på våren 1933. Manuset upptäcktes långt efter kriget och publicerades först år 2000. Den 5 mars 1933, alltså efter riksdagsvalet, var nazisterna fortfarande i minoritet. 3 veckor senare skulle de, om det hade varit val ännu en gång, förmodligen ha fått majoritet. Inte bara terrorn hade däremellan gjort verkan och inte bara festerna hade berusat många. I mars månad 1933 gick hundratusentals människor på en gång in i nazistpartiet, folk som dittills hade varit partiets motståndare. Nu lämnade hundratusentals arbetare också de socialdemokratiska och kommunistiska partierna och gick med i nazistiska organisationer. Den enkla orsaken var, och nästan överallt när man undersökte varför, att vara med och slå för att inte höra till dem som själva blev slagna. Alla tyska domstolar var rent ariska den 1 april 1933. Hafner berättar hur det gick till den 31 mars när nazisternas hjälptrupper, SA, Sturmabteilungen, kastade ut judar ur den domstolsbyggnad där han själv tjänstgjorde som notarie. Dörren släts upp, bruna uniformer välde in och en, uppenbarligen ledaren, skrek med ekande stram röst: "Icke-arier ska genast lämna lokalen." Så kom en brun uniform fram till mig och frågade: "Är ni arisk?" Innan jag hade hunnit tänka efter svarade jag: "Ja." En prövande blick på näsan och han retirerade. Källa: Sebastian Hafner, Geschichte eines Deutschen, Die Erinnerungen 1914-1933, 2000. Så läser jag högst upp på sidan. Antisemitismen. Nazisterna knöt an till gamla rasistiska tankar där särskilt judarna utmålades som fiender. Judarna hade ofta under århundradena anklagats för att de dödat Jesus. Under digerdöden på 1300-talet blev judarna syndabockar i många länder och tiotusentals judar mördades anklagade för att ha förgiftat brunnarna i städerna. Under 1800-talet skrevs flera böcker om rasbiologi och kring sekelskiftet 1900 var de rasbiologiska tankarna allmänna. Sidan 92. Nazisterna övertog idéerna om den germanska nordiska rasens överlägsenhet. Det tyska herrefolket skulle förädlas genom renodling av den germanska rasen. Enligt Hitler stod arierna högst och judarna lägst av alla raser. Vid partidagarna 1935 antogs de så kallade Nürnberglagarna som berövade judar alla medborgerliga rättigheter och förbjöd äktenskap och sexuella förbindelser mellan judar och arier. Sidan 93. Judahatet stegrades och natten mellan den 9 och 10 november 1938 brändes hundratals synagogor i hela Tyskland i en planerad aktion. Efter alla bränder och krossade glasrutor har händelsen fått namnet Kristallnatten. Inom ett par dagar sändes över 30 000 judar till koncentrationslägren. Jag läser på föregående sida det som står i rutan. Tänk kritiskt. Tänk kritiskt. Hitler försökte stoppa Kristallnatten. De som försöker förneka eller förringa förintelsen kallas revisionister. En av de många myter som revisionisterna försöker sprida går ut på att kristallnattens övergrepp var spontant utförda och att Adolf Hitler försökte förhindra våldsamheterna. Men de historiska källorna säger något helt annat. Som alltid den 9 november befann sig Adolf Hitler och alla övriga nazipampar i München för att hedra minnet av offren för ölkällarkuppen 1923, sidan 78, rörelsens martyrer. Sen Hitler avlägsnade sig höll vid 22-tiden på kvällen Josef Goebbels ett tal till de högsta ledarna i nazistpartiet och uppmanade till hämnd för att en tysk diplomat i Paris hade blivit mördad av en fransk jude. Nu på natten sattes hela den nazistiska partiapparaten igång med på telefon och telegraf med orden: samtliga judiska affärer ska omedelbart förstöras av SA-män i uniform. Judiska synagogor ska omedelbart sättas i brand. Fyren önskar att polisen inte ingriper. Från distrikts- och kretsgruppsledningar ner till partisammanslutningarna mobiliserades i hela Tyskland SA, nazisternas hjälptrupper, som ofta fick göra nazisternas råbarkade grovjobb. Kristallnatten var således en i allra högsta grad planerad aktion. Att Hitler skulle ha försökt hindra aktionen finns inga som helst belägg för. Däremot gav Hitler SS, Schutzstaffeln, anvisning om att hålla sig borta från vandaliseringen. SS var elitsoldater som skulle sköta den mer förfinade, tysta terrorn mot folkfienderna. Källor: Kammer und Bartsch, Lexikon, Nationalsocialismus, 1999, sidan 132 och följande sida. Hans Ulrich Tammer, Verführung und Gewalt, Deutschland 1933 till 1945, 1992, sidan 396 och följande sida. Bemöt påståendet: Hitler försökte förhindra kristallnattens förstörelse av synagogor runt om i Tyskland. Vad skulle du svara en nazi-influerad revisionist som skulle komma med det påståendet? Åter till sidan 93. Motståndet, sidan 93. Alla tyskar var inte nazister. Det fanns också de som protesterade mot nazisterna. Motståndsmännen och motståndskvinnorna tillhörde olika grupper och samhällsklasser, vilket de här fyra exemplen visar. Syskonen Sophie och Hans Scholl, födda 1921 respektive 1918, var studenter vid Münchens universitet. Tillsammans med sin lärare Kurt Huber utgjorde de en motståndsgrupp, Vita Rosen, som delade ut flygblad vid universitetet. De avslöjades i februari 1943 och avrättades samma dag som den summariska rättegången hölls. Ernst Thälmann var kommunistpartiets ledare och häktades redan i mars 1933. Han satt sedan fängslad i 11 år innan han 1944 arkebuserades i koncentrationslägret Buchenwald utanför Weimar. Thälmann blev något av en martyr för kommunismen i det senare Östtyskland. I dagens Tyskland är Thälmann en av de ytterst få kommunister som har fått fortsätta stå staty och finnas kvar som gatunamn. Översten Klaus Schenk von Stauffenberg tillhörde de officerare som med vapenmakt ville störta naziregimen. Den 20 juli 1944 försökte Stauffenberg mörda Hitler med hjälp av en insmugglad bomb till högkvarteret Wolfschanze i Ostpreussen. Men Hitler undkom med endast lättare skador. Stauffenberg avrättades tillsammans med ett stort antal andra attentatsmän. Prästen Martin Niemöller grundade 1934 den evangeliska bekännelsekyrkan som var kritisk mot nazismen. Hans predikningar mot nazismen gjorde att han efter 1938 satt fängslad i olika koncentrationsläger, bland annat Sachsenhausen och Dachau. Niemöller överlevde kriget och blev därefter en ledande pacifist i Västtyskland. Bildtexten uppe till höger. Syskonen Hans, vänster, och Sophie Scholl samt Christoph Probst studerade vid Münchens universitet där de bildade motståndsgruppen Vita Rosen. På universitetet delade de ut flygblad mot Hitlers våldsregim, men vaktmästaren kom på dem och de dömdes till döden och avrättades 1943. Sidan 94. Jag läser texten till vänster om kartan. I det nazistiska Stortyskland upprättades ett stort antal koncentrationsläger för politiska fångar och personer som ansågs tillhöra mindervärdiga raser. Det fanns fler koncentrationsläger än de som återfinns på kartan. Efter att kriget hade börjat anlades rena förintelseläger. Det största av dem var Auschwitz. Förintelsen, sidan 94. Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade 10 miljoner människor, varav 6 miljoner judar och en halv miljon romer, förutom alla som dog av själva kriget. Försöket att systematiskt utrota judar och romer, män, kvinnor och barn, kallas förintelsen. Nazisterna började bygga koncentrationsläger redan på våren 1933. Dessa var arbetsläger för kommunister, fackföreningsledare, homosexuella, präster, judar, romer och många andra grupper. Där fanns ingen gaskammare, men dödligheten var ändå mycket hög, bland annat på grund av brist på mat och medicin, bestraffningar och självmord. Tanken med arbetslägren var att fångarna skulle arbeta i närliggande fabriker och på andra arbetsplatser. I flera koncentrationsläger genomförde nazisterna medicinska experiment på fångar. Några mycket stora koncentrationsläger blev förintelseläger. De låg alla i östra Europa, däribland Auschwitz och Treblinka i Polen. De som fördes till förintelselägren skulle omgående dödas, utom det fåtal som behövdes för arbetet i lägret. Förintelsen planeras. Wannsee-konferensen. Forskarna har länge diskuterat om Hitler verkligen gav en direkt order om en systematisk utrotning av judarna eller om förintelsen blev en process som påskyndades av krigshändelserna och som drevs fram genom olika beslut av underordnade. Sidan 95. Det mest avslöjande beviset för att förintelsen var en planerad aktion i ett protokoll från en konferens den 20 januari 1942 i Wannsee, en förort till Berlin. Säkerhetspolisens chef, Heydrich, hade inbjudit en rad höga partifunktionärer. Däremot var Hitler inte med. Enligt protokollet som skrevs av Adolf Eichmann diskuterades judefrågan. I protokollet finns en sammanställning över antalet judar, män, kvinnor och barn, land för land, totalt 11 miljoner. Protokollet är skrivet på byråkratiskt språk med dimridåer av ord som döljer den konkreta verkligheten. Ord som döda och förinta förekommer inte. Istället används kodnamn på förintelsen, den slutliga lösningen på judefrågan. Entlösung der Judenfrage. Här följer ett utdrag ur protokollet. Chefen för säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten, SS Obergruppenführer Heydrich, meddelade att han av riksmarskalken, Hermann Göring, tillsatts för att utföra uppdraget att förbereda den slutliga lösningen av den europeiska judefrågan. Istället för utvandring har nu tillkommit ytterligare en lösning efter motsvarande tillstånd av Führern efter att judarna börjat evakueras österut. Under motsvarande ledning ska inom planen för den slutliga lösningen judarna sättas i arbete. I stora arbetarkolonner med män och kvinnor åtskilda förs de arbetsdugliga judarna till vägbyggen i dessa områden, varvid en stor del kommer att falla bort genom naturlig minskning. Det slutligen kvarvarande restbeståndet rör sig om den mest motståndskraftiga delen och måste behandlas därefter. Dessa judar representerar ett naturligt urval som vid ett frisläppande skulle kunna bli fröet till en ny judisk framväxt. Se historiens erfarenheter. I planen för det praktiska genomförandet av den slutliga lösningen genomkammas Europa från väst till öst. Källa: Peter Longerich, Die Wannsee-Konferenz, vom 20. Januar 1942. Planung und Beginn des Genozids an den europäischen Juden 1998. Kommandanten i Auschwitz berättar: det finns många bevis på nazisternas illdåd i koncentrationslägren eftersom nazisterna själva noggrant dokumenterade allt i ord och bild. När koncentrationslägren under de första månaderna 1945 befriades av de sovjetiska och amerikanska trupperna uppdagades sanningen för de som tidigare inte hade vetat eller inte hade velat veta hur det såg ut. Sidan 96. Många bevis säkrades då, trots att nazisterna i krigets slutskede försökte stänga koncentrationsläger och tvinga iväg de återstående fångarna för att undanröja bevis. Många överlevande från koncentrationslägren har oberoende av varandra berättat hur det gick till och bekräftat den hemska sanningen om förintelsens läger. Kommandanten i Auschwitz hette Rudolf Höss. Efter kriget ställdes han inför domstol och avrättades slutligen. Vid rättegången berättade Höss: jag förde befäl över Auschwitz fram till den 1 december 1943 och uppskattar att minst 2 miljoner 500 000 offer genom gasning och bränning avrättades och utrotades. Minst 500 000 ytterligare dog genom hunger och sjukdomar. Det blir sammanlagt ungefär 3 miljoner döda. Detta antal representerar ungefär 70 eller 80% av alla personer som skickades till Auschwitz. De övriga valdes ut och användes till slavarbete i koncentrationslägrens industrier. Resten av det totala antalet offer omfattar 100 000 tyska judar och ett stort antal mestadels judiska invånare från Holland, Frankrike, Belgien, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Grekland eller andra länder. Ungefär 400 000 ungerska judar avrättades bara i Auschwitz sommaren 1944 av oss. Lägerkommandanten i Treblinka sa mig att han hade likviderat 80 000 under loppet av ett halvt år. Sidan 97. Hans uppgift var huvudsakligen likvideringen av alla judar från gettot i Warszawa. Han använde monoxidgas, men jag ansåg inte att hans metoder var effektiva. När jag lät i ordning ställa förintelsebyggnaden i Auschwitz använde jag cyklon B, en kristalliserad blåsyra som vi ledde in i dödskamrarna genom en liten öppning. Det dröjde allt efter väderleksförhållanden 3-15 minuter att döda människorna i dödskammaren. Vi visste när människorna var döda eftersom deras skrik då upphörde. Vi väntade vanligtvis ungefär en halv timme innan vi öppnade dörrarna och avlägsnade liken. Efter att man släpat ut liken tog specialkommandon bort guldringar och drog ut guldet ur likens tänder. En klar förbättring gentemot Treblinka var att vi byggde gaskamrar som rymde 2000 människor på en gång, medan de 10 gaskamrarna i Treblinka bara rymde 200 människor vardera. Det sätt som vi valde ut våra offer var följande. 2 SS-läkare var verksamma i Auschwitz för att undersöka fångtransporterna som kom in. Fångarna måste gå förbi en av läkarna som genast fällde avgörandet. De arbetsdugliga skickades till lägret. Andra skickades omedelbart till förintelselägren. Barn förintades alltid då de ju på grund av sin ungdom inte kunde arbeta. Mycket ofta försökte kvinnorna att gömma barnen under sina kläder, men när vi hittade dem skickades barnen genast till förintelse. Vi skulle utföra förintelsen hemligt, men den onda stanken som kom från den oavbrutna förbränningen av kroppar och som åstadkom illamående genomträngde hela trakten. Källa: Rudolf Höss, den 5 april 1946. I Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Band 33, Nürnberg 1947-49. Bildtexten på föregående sida, upp till vänster. Järnvägsperrongen i Auschwitz. Direkt efter ankomsten till Auschwitz skedde sorteringen av människor. arbetsdugliga eller icke-arbetsdugliga. Här ser vi barn och icke-arbetsdugliga kvinnor på väg mot gaskammaren 2 kilometer bort. Var de medvetna om sitt öde? Åter till sidan 97. Frågor till texten. 1. Beskriv hur Tyskland våren 1933 blev en diktatur. 2. Vad var Tredje riket? 3. Vad var förintelsen? 4. Vilka var nazismens idéer? 5. Vad innebar Nürnberglagarna? 6. Vad hände under den så kallade kristallnatten? 7. Vad beslutades vid Wannsee-konferensen i januari 1942? Diskussionsfrågor. Hur kan man bemöta påståenden om att förintelsen inte har ägt rum? Vad finns det för olika slags historiska källor till förintelsen? Sidan 98.